If one is incapable of laughing, one will be incapable of being religious. I think Rajneesh said that. Ljudlösa, klampande steg hördes i natten. In kom en huvudlös zenmästare utan kropp. I den vänstra avskurna handen höll han en uppäten smörgås och i den högra avskurna handen höll han en bladlös kniv utan skaft. Han satte sig i ett hörn mitt på golvet och skrek: "Hellre dör jag än mister livet." Dang, dang, doko dang. Välkommen att lyssna på en översättning om zen-meditation. Texten är hämtad från boken Dang, dang, doko dang, Talks on Zen. Och det är första delen av föredrag 1 av 11 stycken. Sanningen är en, men det finns många vägar som leder till den. Sanningen är en, men den kan uttryckas på många sätt. Två vägar är mycket grundläggande. Alla vägarna kan delas upp i två kategorier. Det är bra att förstå denna grundläggande skillnad. Antingen kan du närma dig sanningen genom tänkandet, eller så kan du närma dig sanningen genom hjärtat. Så det finns två typer av religioner i världen. Båda sanna, båda meningsfulla, men båda motsatta till varandra. Huvudets och hjärtats religioner, det vill säga intellektets religioner kontra hängivenhetens religioner. Intellektets religioner anser att om du blir utan tanke, om du släpper tänkandet, då når du sanningen. Tänkandet är hindret. Tänkandets upphörande är porten. Buddhismen, jainismen och taoismen, dessa är tänkandets religioner. De är djupt analyserande religioner, religioner av djup medvetenhet, religioner av upplysning. Sedan finns det hjärtats religioner, judendomen, kristendomen, islam och hinduismen. De anser att vägen går genom hjärtat, att hjärtat måste upplösas i den älskade, i det gudomliga. Thank you.
De första religionerna är meditationens religioner. Ordet meditation är inte exakt rätt, men det finns inget annat ord att översätta sanskrit ordet dhyan med, varken i engelskan eller i svenskan. För dessa språk har aldrig känt till en meditationsreligion, så ordet existerar inte. I själva verket har alla västerländska språk bara känt till hjärtats religioner. Så därför har de ett perfekt ord för den vägen. Bön. Men för dhyana saknas ord. Så meditation är det enda ord som kan användas. I själva verket betyder dhyana exakt motsatsen. Dhyana betyder tvärt emot meditation. Ordet meditation kommer från den grekiska roten medonai, som betyder att tänka på. Ordet meditation betyder att tänka på, och dhyana, som vi översätter med meditation, betyder att inte tänka på. Hur man uppnår ett tillstånd av icke-tanke. Hur man kommer till en punkt där du är, men inget tänkande pågår. Ett tillstånd av icke-tänkande, ren medvetenhet. Meditation är tyvärr alltså det enda ordet, och därför kommer vi att använda det. Sen är höjdpunkten på det buddhistiska sökandet. Sen är meditationsvägens fullaste blomning. Ordet sen kommer från dhyana. Dhyana blev chen i Kina, och sedan blev chen till sen i Japan. Kom ihåg, sen har sitt ursprung i Indien med Gautama Buddha. När Gautama Buddha uppnådde den yttersta upplysningen, ett rent medvetande, utan tankar, då fick världen vetskap om analysens väg, det rätta tänkandets väg, det rätta ihågkommandets väg, och vägen om hur man upplöser allt tänkande genom att bli allt mer och mer medveten om tankarna. Bara genom att iakttaga tankarna försvagas det långsamt, långsamt. Du blir helt enkelt en åskådare. Du är inte identifierad med ditt tänkande. Du står vid sidan om och fortsätter att iaktta. Precis som om du stod vid sidan av vägen och iakttog trafiken. Tankarna är som trafiken i en rondell. Tankarna går runt som i en cirkel. Det upprepas nästan mekaniskt. Du fortsätter att göra samma sak om och om igen. Hela ditt liv är ingenting annat än en utdragen upprepning som går i cirklar. Tänkandet är en mandala, en cirkel, och den rör sig. Om du iakttar uppmärksamt kommer du med tiden att bli medveten om cirkeln, tänkandets onda cirkel. Om och om igen återkommer samma känslor, samma vrede, samma ilska, samma hat, samma girighet, samma ego, och du fortsätter. Du är bara ett offer. När du en gång blir medveten om tänkandet och börjar iaktta det, då rasar bron. Du identifierar inte längre med tänkandet. När du inte längre identifierar dig med tänkandet, försvinner det. Ty tänkandet behöver ditt samarbete för att finnas till. kommande 10 dagarna kommer vi att tala om zen. Men för att kunna förstå zen riktigt måste vi förstå motsatsen också. Motsatsen blir en kontrast, en bakgrund. Bönens väg analyserar inte. Den försöker inte vara medveten eller uppmärksam. Tvärtom. Bönens väg upplöser sig själv fullständigt i bönen. Du ska inte vara ett vittne. Du ska inte vara en åskådare. Du ska vara berusad som en drucken och borta fullständigt hänryckt. På bönens väg är kärleken målet. Du ska vara kärleksfull. Du ska vara så full av kärlek att ditt ego upplöses i din kärlek, sammansmälter med din kärlek. Så har till exempel nunnor i sin hängivna kärlek till Kristus kallat sig själva Kristi brud. På bönens väg är Gud en nödvändig hypotes. Jag kallar det en hypotes, ett antagande, därför att den är ett behov på bönens väg, men den är inte ett behov på meditationens väg. På meditationens väg är ingen Gud nödvändig. Därför har sen ett inflytande och en dragningskraft i västvärlden. Gud har blivit nästan obegriplig. Till och med ordet Gud verkar vara befläckat. I samma ögonblick som du säger Gud så utestänger du folk. På grund av detta har sen en dragningskraft i västvärlden. Kristendomen är på utdöende därför att hypotesen om Gud har använts allt för flitigt. Den har blivit för mycket exploaterad. Det andra, just det motsatta, behövs. På bönens väg måste du vara berusad och i hänryckning. På meditationens väg måste du vara alert. På bägge vägarna försvinner egot. Om du är helt uppmärksam så finns inget ego. Därför att när du är i full medvetenhet blir du så transparent att du inte kastar någon skugga. Om du är helt hängiven, berusad av djup kärlek till Gud, då försvinner du återigen. Därför att i kärleken kan inte du finnas. Slutpunkten, det ultimata, är samma. Egot försvinner, upplöses. Och då egot inte är där, då kommer du att uppleva vad sanning är. Ingen har någonsin varit i stånd att säga vad den är. Ingen kommer någonsin att vara i stånd att säga vad sanningen är. Upplevelsen är så fullständig, så stor, att den är odefinierbar. Den är så obegränsad att den inte kan formuleras i ord. Ord är mycket begränsande och upplevelsen är oerhört obegränsad. Men på bägge vägarna når människor samma mål. Sanningen är en. Vedaskrifterna säger sanningen är en, men den har uttryckts på olika sätt av det visa. Så kom ihåg det. Alla religioner leder i grunden i sig själva till samma mål. Även om det till synes verkar helt motsatta. Även om det verkar diametralt motsatta, så leder det till samma mål. Så det beror på dig vilken väg du skulle vilja välja. Om du har en känsla för Gud, inte en tro, enbart tro räcker inte. Tro är bara något dött. om du har en känsla för Gud, om du bara hör ordet Gud och du börjar känna ett subtilt skälvande, du känner en darrande, en känsla av inspiration, ditt hjärta börjar klappa fortare. Om enbart ordet Gud gör dig vördnadsfull, då kan du gå bönens väg. Då är sen ingenting för dig. Då kan du helt enkelt glömma sen, därför att då kommer sen bara att verka förvirrande. Men om ordet Gud inte har någon mening för dig, om det verkligen är dött för dig, om Gud verkligen är död, det frambringar ingen känsla i dig, ingen rörelse i dig, det får dig inte att vibrera, det pulserar inte i dig, det virvlar inte iväg med dig in i det okända, då är sen något för dig. Fler och fler människor kommer att vända sig till sen, därför att kristendomen, hinduismen, islam, judendomen, alla har på något sätt blivit utnyttjade för mycket. De har förlorat sin dragningskraft. Buddhismen är fortfarande oförstörd, fortfarande fruktbar. Och speciellt för det moderna tänkandet har den en mycket stark dragningskraft. Därför att det moderna tänkandet är skapat utifrån en vetenskapligt förhållningssätt. Och sen är absolut vetenskaplig, supervetenskaplig. Sen går verkligen till botten i ditt medvetande. Och sen förutsätter inte att du ska tro på någonting. Sen har inte någon hypotes alls. Sen kräver inte att du ska tro på någonting. Sen har ingen vidskepelse. Ordet vidskepelse är mycket vackert. Det kommer från latinets superstes, med vilket menas det som överlever, rester från det förgångna, sådant som att förlorat sin mening men lever kvar av gammal vana. Du går till kyrkan, men du har inte någon känsla för att gå dit. Och varje natt innan du går till sängs kanske du ber också. Men det är bara en tom gest, därför att det finns ingen känsla i den. Du bara upprepar med läpparna. Utför bara läpparnas bekännelse. Det är kanske bara gammal vana, en gammal prägling, sedvänja. Du har blivit lärd från din tidiga barndom att be, och därför fortsätter du. Tänkandet fortsätter att upprepa det som är bekant. Därför måste detta beslutas av dig. Ingen annan kan besluta det för dig. Du måste söka i ditt eget hjärta. Om du fortfarande har kvar den oskuld som behövs för bönens väg, om du fortfarande är som ett barn, om du fortfarande kan känna förtröstan, kan tro, om du fortfarande kan ha tillit, då finns det inget behov att bry sig om sen, därför att den är då en onödigt mödosam väg. Du kan helt enkelt sammansmälta med och uppgå. Jag läste en gång en anekdot. Jag älskade den.
Det var en gång en präst som besökte Irland och han gick en kväll längs landsvägen då han mötte en gammal gentleman. Efterhand som de gick vidare tillsammans njutande av kvällen så blåste det upp till storm och de tog skydd. De samtalade en stund och när tystnaden infann sig och inget mer fanns att säga så tog den gamle mannen fram sin bönbok och började att be. Den amerikanske prästen iakttog honom och blev djupt tagen av den särskilda sorts fromhet som omgav mannen när han bad. Oavsiktligt sa han högt: "Du måste vara väldigt nära Gud." Den gamle mannen gjorde en paus, log och sa: "Ja, han är väldigt förtjust i mig."
Ja, han är väldigt förtjust i mig. Det är allt vad bön handlar om. Det är inte bara det att du älskar Gud. Det ensamt hjälper dig. Om du också kan känna Guds kärlek flöda emot dig, bara då. Om du kan känna hans närvaro överallt kring dig, bara då kan bön bli möjlig. Bön är möjlig så som en skugga av Guds förnimbara närhet. Du kan inte be i ett tomt rum om Gud inte är närvarande. Till vem vill du be? Till vem vill du öppna ditt hjärta? Till vem? Bön är meningslöst om närvaron inte känns. Om närvaron känns, då är du i bön. Oavsett om du säger något eller ej. Du behöver inte säga ett enda ord. Du behöver helt enkelt bara vara så full av vördnad att du förblir tyst. Men du kommer att känna närvaro. Ja, att känna Guds närvaro. Det är vad bön innebär. Men om Gud är död, om du inte känner någonting, om ingen sång finns kvar i ditt hjärta inför Gud, om hans närvaro har försvunnit från världen, du ser på träden och du ser bara träden och ingen Gud gömd där. Du ser på himlen och du ser bara himlen och inte Guds oändliga närvaro. Då kommer sen att bli din väg. Sen kommer att bli det kommande århundradets religion. Därför att vetenskap har dödat eller mycket svårt skadat vår förmåga till tillit och tro. Men det är inget att vara orolig över. Du kan utgå från en annan riktning. Och då är det inte fråga om kärlek, om Guds närvaro eller om bön. Ingenting sådant. När västvärlden för första gången stiftade bekantskap med buddhismen, jainismen, taoismen, kunde de inte tro det. Vad är det här för slags religioner? Det finns ingen gud. De kunde inte tro att religionen kunde existera utan gudsbegreppet. Gud har alltid varit religionens medelpunkt. Så de trodde att dessa religioner endast var moraliska regler. Det är de inte. Det är en helt annan typ av religion. För 25 århundraden sedan, då Buddha levde och Mahavir nådde Indien samma vetenskapliga ståndpunkt som västvärlden har nått nu. För 25 århundraden sedan insåg Indien, åtminstone det som var mycket, mycket intelligenta, lysande och vakna, de insåg att den gamla guden var död. De insåg att bönens väg var död. Att påstå detta var helt enkelt att säga att människans hjärta var dött. Det fungerade inte längre. Så en ny väg måste hittas. Där hjärtat inte var en grundnödvändighet. Buddha och Mahavir arbetade fram en ny slags religion. En meditationsreligion utan någon gud. Utan någon bön, utan någon tro. Ingenting krävs av dig, förutom ett sökande, förutom ett forskande sinne, förutom ett djupt ifrågasättande. Det är allt. Världen kommer att bli mer och mer zenistisk. Zen är buddhatänkandets yttersta blomning. Thank you.
Innan vi inträder i zenvärlden måste några saker förstås angående tänkandet. En sak. Tänkandet fungerar på grund av ditt samarbete. Du kan stoppa det om du drar tillbaka din medverkan. Utan att dra tillbaka din medverkan kan du inte stoppa det. Så hela zenmetoden går ut på hur du kan dra tillbaka din medverkan. Många människor försöker stoppa tänkandet utan att dra tillbaka sin medverkan i tänkandet. Då kommer du att bli galen. Du kommer att göra något absurt, något omöjligt. Å ena sidan fortsätter du att föra in energi i tänkandet. Å andra sidan försöker du att stoppa det. Det är som att köra en bil och du fortsätter att trycka på gasen samtidigt som du trycker på bromsen. Du kommer att förstöra hela mekanismen. Du gör två motsatta saker på samma gång. Sen förespråkar inte att du ska stoppa ditt tänkande direkt. Sen förespråkar att du drar tillbaka din medverkan från tänkandet på ett skarpsinnigt, subtilt sätt. Undan för undan dras mer och mer energi bort från tänkandet, och det börjar tunnas ut allt mer. Och det kommer ett ögonblick då tankarna helt enkelt försvinner, därför att det är du som upprätthåller tänkandet. Det är du som inte när det. Det är du som omedvetet, oavbrutet, tillför tänkandet energi. Genom dina önskningar, genom ditt utskiljande, genom dina val, genom ditt gillande och ogillande, så fortsätter du att tillföra tänkandet näring och energi. Så sen säger, om du verkligen vill att tänkandet ska stoppa, det finns ingen annan väg för sen att lära känna sanningen än genom att tänkandet upphör. Därför att om tänkandet fortsätter att fungera så gör du det så som en projektor. Då fungerar verkligheten som en filmduk. Och du fortsätter att projicera dina tankar på den. Du ser det du vill se. Och du hör det du vill höra. Du ser aldrig verkligheten som den är. Du ser aldrig det som är. Du förvränger verkligheten. Tänkandet är en stor förvrängare. Så tänkandets projektor måste stanna. Då uppträder plötsligt verkligheten som den är. För ingenting är projicerat på den. Du sitter i en biograf. Du ser bara en vit filmduk. Och sen startar projektorn. Sedan försvinner den vita duken och du ser filmen. En storslagen berättelse spelas upp. Du glömmer fullständigt bort filmduken. Dess vithet, dess renhet, dess jungfrulighet. Allting är glömt. Du är förlorad i en drömvärld. Därefter stannar projektorn och plötsligt inser du att där har inte funnits någonting. Filmduken har varit tom. Det är bara ett skuggspel. Du är lurad. Du är bedragen. I Indien kallar vi världen för Maya, en illusion, en drömvärld. Det betyder, det är inte så att det inte finns någon sanning i den, men sanningen är gömd. Sanningen är gömd så som den vita duken på en biograf, och du har projicerat, överfört dina önskningar och dina drömmar ovanpå den. Och då har du fullständigt glömt hur verkligheten är. Sen säger: stoppa projektorn. Stäng av den. Och du får möjlighet att veta det som är. Och att veta det som är frihet. Att veta det som är att bli befriad. Att veta det som är att bli upplyst. Så tänkandet är hindret. Och tänkandet är en ständig repetition. På grund av att du aldrig har iakttagit det, att du inte är medveten om det. Någonting nytt händer aldrig i tänkandet. Det är alltid det gamla vanliga. Något nytt kan aldrig någonsin hända i tänkandet, för det är en mekanism. Denna mekanism kan bara fortsätta spela samma sak om och om igen, ungefär som en grammofonskiva. Se, iaktta tankarnas maskineri, och undan för undan kommer du att kunna se dess mekaniska upprepning. Gurdjieff brukade säga att om du genomskådar att du är en mekanism, då finns det en möjlighet. Om du inser att du bara är en maskin, då finns det en möjlighet att gå bortom maskinen. Då kan du bli medveten. Jag läste en mycket vacker historia. Ingen berättelse i den, bara ett utdrag från en kassabok.
1 november. Annons efter sekreterare. 50 pence. 2 november. Blommor till sekreterarens skrivbord. 80 pence. 8 november. Veckolön till sekreterare. 30 pund. 9 november. Parfym till sekreterare. 6 pund och 50 pence. 11 november. Godis till frun. 10 pence. 13 november. Lunch till sekreteraren och mig själv. 9 pund och 45 pence. 15 november. Veckolön till sekreteraren. 35 pund. 17 november. Bingo för mig och frun. 1 pund. 18 november. Teater för sekreteraren och mig själv. 6 pund. 19 november. Godis till frun. 10 pence. 20 november. Doreens lön. 40 pund. 21 november. Teater och middag åt Doreen och mig. 20 pund. 2 december. Harley Street-kliniken. 150 pund. 3 december. Päls åt frun. 700 pund. 4 december. Annons efter en manlig sekreterare. 50 penny.
Gör anteckningar. Notera. Gör en kortfattad dagbok över dina tankar. Och du kommer att se att de rör sig i cirklar. Att skriva dagbok är bra. Men gör den i så fall för dig själv. Inte för att någon annan ska läsa den. Sedan titta på den. Iaktta den. Och du kommer att se samma mönster om och om igen bubbla upp till ytan. Det är bara ett bortslösande av livet, därför att ingenting nytt händer i det. Sanningen är alltid ny och tänkandet är alltid gammalt. Detta är orsaken till att tänkandet och sanningen aldrig möts. Tänkandet härrör alltid från det förgångna. Sanningen tillhör alltid nuet. Det är orsaken till att tänkandet och sanningen aldrig möts. Tänkandet kommer av det som du redan känner till. Sanningen är det som återstår att lära känna. Tänkandet är det kända och sanningen är det okända. Eller det som ej går att veta. Tänkandet är bara en ingravering av allt som har hänt. Tänkandet är inte ett äventyr. Sanningen är ett äventyr. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: det finns ingenting nytt under solen. Om du tänker på tänkandet är ordspråket sant. Men om du tänker på sanningen så är ordspråket helt falskt. Då finns det ett annat ordspråk som är sant och som lyder: det finns inget gammalt under solen. Allting är absolut fräscht och nytt. Likt ett nytt löv som slår ut på en gren. Sanningen är alltid ung. Tänkandet är alltid gammalt. Det är därför som Jesus säger till sina lärjungar: om du inte blir som ett barn på nytt kommer du inte att kunna komma in i Guds rike. Tänkandet är mycket slukt och listigt, men inte intelligent. Intelligens är en kvalitet av medvetandet och slughet och listighet är bara ett substitut för intelligens. Så tänkandet fortsätter att spela sluga tricks. Och i den slugheten trasslar tankarna själv in sig. Tankarna förlorar sig i sin egen slughet och listighet. Kom ihåg detta. Du kommer inte att bli intelligent genom att vara listig. Du kommer att bli intelligent genom att bli mer medveten. Smarthet behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på intelligens. Även dumbommar kan vara sluga. Listighet kommer genom erfarenhet. Du gör saker många gånger. Du lär. Tänkandet blir som en datamaskin. Varje erfarenhet matas in och sinnet fortsätter att lära och samla kunskap och tankarna fortsätter att använda denna kunskap. Intelligens har en helt annorlunda kvalitet. Den har ingenting att göra med erfarenheter. Den har något att göra med medvetenhet. Slughet kommer av erfarenhet. Intelligens kommer av medvetenhet. Det är därför gamla människor blir mycket sluga. Och hippies har rätt när de säger att aldrig lita på en person som är äldre än 30. Därför att då har personen blivit listig och beräknande. Han har lärt sig all världens kryphål och tricks. Han har lärt sig hur en slipsten ska dras. Men ett barn är intelligent. Därför att ett barn är mer alert, mer intensivt närvarande. Se hur ett barn iakttar någonting. Om ett barn iakttar en snigel, titta på barnet. Så alert, så helt han är i ögonblicket. Det är som om han bara är sina ögon.
Oj. Då står den. Då står den. Oj! Nu står den. Stora, stora sten. Den lilla. Det är ramlat. Vad kul. Oj, sjutton. Oj. Lite den. Då stämmer sig. Hej! Ja! Okej! Hej! Okej! Oj! Okej! Jag måste göra det. Okej! Okej! Hej! Det är en liten ben. Oj.
Hela hans väsen strömmar genom ögonen. Hela hans väsen strömmar genom ögonen. Ett barn är intelligent. En gammal man blir slug och listig. Ett barn har ingen erfarenhet, så han kan inte använda det förflutna. Han är tvungen att stå ansikte mot ansikte med nuet. Och hela zen-attityden är att du måste bli som ett barn på nytt. Du måste födas som barn på nytt och släppa alla erfarenheter. Tänkandet är ingenting annat än ett namn på all samlad erfarenhet. Tänkandet är inte en verklig enhet. Bara ett upplagrat förflutet. Om du löser upp det, om det förflutnas damm har torkats bort från ditt väsens spegel, då kommer du att bli intelligent, och endast intelligens kan veta vad sanningen är. Efter en föreläsning sa en student till Hegel Professor Hegel, jag är förvirrad av din undervisning, för verkligheten ser helt annorlunda ut. Hegel sa: kära vän, det var illa för verkligheten. Zen är inte en filosofi, därför att filosofi betyder en teori om verkligheten. Zen är ett rent möte med verkligheten. Zen är inte en teori. Zen är inte en filosofi. Zen utgår inte ifrån några skrifter. Zen är bara ett direkt möte med verkligheten. Alla skrifter härrör från tänkandet. Alla filosofier härrör från tänkandet. Och alla doktriner och teorier kommer ur tänkandets klyftighet. Tänkandet håller oupphörligt på att bekräfta sig självt genom att skapa filosofier som det känner till. Det är mycket svårt att leva i okunnighet, omedvetenhet, därför att det är mycket splittrande för egot. Så tänkandet skapar filosofier och ger dig en illusion om kunskap. Zen är en kunskapsväg. Zen innefattar ingen kunskap. Zen är enbart en metodik för att veta, för att konfrontera, för att direkt möta, omedelbart, här och nu. Zen är en direktöverföring. Clemenceau, den franske statsmannen, tillfrågades av en diplomat om vad han ansåg om diplomater. Clemenceau sa: diplomater är människor som löser problem som skapats av andra diplomater. Detta gör även filosofer. Och det är även så som tänkandet fungerar. Tänkandet skapar problem som tänkandet därefter försöker lösa. Zen faller fullständigt ut ur denna ram. Zen är inte en tankelek. Zen säger att det finns inga problem att lösa. Och det finns inga lösningar att göra. För det finns för det första inga problem. Zen säger att något problem har aldrig funnits. Det är det bedrägliga tänkandet som först skapar ett problem. Och naturligtvis, när du har ett problem så måste du lösa det. Så skapar det en lösning. Problemet är falskt, så hur kan du finna en sann lösning till ett falskt problem? Då är lösningen också falsk. Sedan skapar lösningen 10 fler problem. Och så håller det på. Filosofi efter filosofi skapas. Och det är alla tomma. Bara smörja. Helt och hållet skräp. Sen är helt och hållet emot filosoferande. Därför att Zen är emot tänkandet.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet när orsaken inte är brist på förstånd, men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs intet annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende göra offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Och nu ett meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger, memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går. Attissas hjärtmeditation. Träna på att förena. Sända ut och sätta samman. Gör detta genom att rida på andningen.
Attisa säger, börja vara medkännande. Och metoden är, när du andas in, lyssna noga. Detta är en av de viktigaste metoderna. När du andas in, tänk dig att du andas in allt elände från alla människor i hela världen. Allt mörker. All negativitet, alla helveten som finns överallt, detta andas du in. Och du låter det absorberas i ditt hjärta. Du kanske har läst eller hört talas om så kallade positiva tänkare från väst. De säger raka motsatsen. De vet inte vad de talar om. De säger, när du andas ut, kasta ut allt ditt elände och all din negativitet. Och när du andas in glädje, positivitet, lycka, gladlynthet. Attisas metod är det rakt motsatta. När du andas in allt elände och lidande från alla varelser i hela världen, i det förflutna, i nuet och i framtiden. Och när du andas ut all den glädje som du har, all den salighet du har, all välsignelse som du har. Andas ut och låt dig själv strömma ut i tillvaron. Detta är medkänslans metod. Sug upp allt lidande och ös ut all välsignelse. Om du gör det kommer du att bli förvånad. I samma stund som du tar in hela världens lidande inom dig så är det inte längre lidande. Hjärtat förvandlar energin omedelbart. Hjärtat har en förvandlande kraft. Sug upp elände och det förvandlas till salighet. Ös sedan ut den. När du en gång lärt dig att hjärtat kan utföra denna trolldom, detta under. Du kommer att vilja göra det om och om igen. Pröva det. Det är en av de mest användbara metoderna. Enkel. Och den ger omedelbara resultat. Gör den idag och se. Detta är en inställning hos Buddha och alla hans lärjungar. Attisa är en av hans lärjungar i samma tradition, från samma linje. Buddha säger åter och åter igen till sina lärjungar: Ihi passiko, kom och se. De är ytterst vetenskapligt lagda. Buddhismen är jordens mest vetenskapliga religion. Buddha säger: Allt vad jag säger kan praktiseras. Jag säger inte att ni ska tro på det. Jag säger: experimentera med det. Upplev det. Och tro på det. Och lita på det. Bara när du själv har upplevt det. Utöver detta inget behov av att tro. Pröva denna underbara metod för medkännande. Ta in allt elände och ös ut all glädje.
Träna på att förena, sända ut och sätta samman. Gör detta genom att rida på andningen. Den här texten är från The Book of Wisdom, kommentarer till The Seven Points of Mind Training av Attisa. De sju punkterna för att träna tänkandet. Attisa var en mästare som återinförde buddhismen i Tibet på 1000-talet.
Train in joining, sending and taking together. Do this by riding the breath. Now he says, start being compassionate. And the method is, when you breathe in, listen carefully. It is one of the greatest methods. When you breathe in, think you are breathing all the miseries of all the people in the world, all the darkness, all the negativity, all the hell that exists anywhere, you are breathing it in. And let it absorb, let it be absorbed in your heart. You may have read or heard about so-called positive thinkers of the West. They say just the opposite. They don't know what they are saying. They say when you breathe out, throw all the misery and negativity. And when you breathe in joy, positivity, happiness, cheerfulness. Attisa's method is just the opposite. When you breathe in all the misery and suffering of all the beings of the world, past, present, future. And when you breathe out all the joy that you have, all the blissfulness that you have, all the benediction that you have. Breathe out, pour yourself into existence. This is the method of compassion. Drink in all the suffering and pour out all the blessings. And you will be surprised if you do it. The moment you take all the sufferings of the world inside you, there are no more sufferings. The heart immediately transforms the energy. The heart is a transforming force. Drink the misery in, and it is transformed into blissfulness. Then pour it out. Once you have learned it, that your heart can do this magic, this miracle, you would like to do it again and again. You try it. It is one of the most practical methods. Simple. And brings immediate results. You do it today and you see. That is one of the approaches of Buddha and all his disciples. Atisa is one of his disciples. In the same tradition, in the same line, Buddha says again and again to his disciples, "Ihi passiko, come and see." They are very scientific people. Buddhism is the most scientific religion on the earth. Hence, in the world, Buddhism is gaining more and more ground every day. The more the world will become intelligent, more and more Buddha will become important. It is bound to be so. The more and more people will know about science, Buddha will have great appeal. Because he will convince the scientific mind. Because he says, whatever I am saying can be practiced. And I don't say to you, believe it. I say, experiment with it. Experience it. And only then, if you feel yourself, trust it. Otherwise, there is no need to believe.